En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Ja, men välkomna tillbaka till ännu ett år med plattan i mattan. Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Är du redo för 2026, Anna?
Det känns som att jag har varit redo för 2026 otroligt länge. Alltså hela 2025 var ju väldigt spännande, men parallellt har man gått och suktat efter det här nya regelverket och de förändringarna som det faktiskt innebär. För vi har ju sett under de två senaste säsongerna 2024 2025, hur det liksom har skiftat, inte bara på förargridden, utan också inom teamen. Alltså det har rört på sig ganska mycket och jag är lite spänd på att se exempelvis hur ett team som Aston Martin ställer upp, vad som händer inom Audi, hur utvecklingen går vidare hos Ferrari och hur Red Bull hanterar att man har tappat så oerhört mycket kompetens de senaste säsongerna.
Mm. Det finns mycket att se fram emot det här året, helt klart. Vi ska komma in på reglerna om några veckor, men och grotta ner oss rejält i det. Men idag tänkte vi, som du är inne på då, med det här med Red Bull som har förlorat så mycket kompetent personal, så tänkte vi djupdyka i en av dem. Och en av de mer ikoniska figurerna i Formel 1 på 2000-talet i alla fall. Och kanske en liksom contender till en av de största profilerna genom alla tider, kanske i motorsport. Han har varit med ett tag, det får man säga. Dr. Helmut Marko.
Dr. Marko.
Mm. Har du träffat Helmut Marko någon gång?
Det har jag. Han vill inte prata med mig. Jag förstår inte. Jag har varit väldigt rak och ställt frågan väldigt rak om jag får ställa ett par frågor, men han har aldrig tyckt sig haft tid för svensk media.
Nej, han är han lika barsk som han framstår?
Ja, jag kan ju säga att han välkomnade inte mig med något leende, utan första gången så talade han om att han inte hade någon tid. Vid ytterligare något tillfälle så talade han om att du ser inte att jag är upptagen i ett samtal. Det var ingen annan där.
Samtal med sig själv kanske.
Jag vet inte. Och vid ytterligare något tillfälle så bara nej. Och då tilltar den på tyska. Men nej.
Nej.
Så kan det vara. Jag kanske skulle gått den officiella vägen. Det är inte alltid som jag gör det.
Men känslan är väl att Helmut Marko, om någon, skulle vara en som uppskattar att man kringgår reglementet lite och kör sin egen väg. Tar det man vill ha, så att säga.
Ja, jag tror att det beror på om det är han som gör det eller om det är någon annan som gör det.
Så kan det vara. Vi ska dyka ner lite då i Helmut Markos liv och karriär. Och vi börjar väl från början. Helmut Marko föddes en gång i tiden, faktiskt väldigt länge sedan nu. Det var den 27 april 1943 i Graz, säger man så.
Ja.
En stad i vad som då var nazistockuperade Österrike. Där växte han också upp under efterkrigstiden och Graz blev ju något slags starkt motorsportinfluerad plats i Centraleuropa. I skolan så hette en av hans vänner Jochen Rindt. Han har vi nämnt några gånger i den här podden och många känner nog igen det namnet. Han blev ju Formel 1-mästare 1970 postumt. Är väl den enda som har blivit mästare postumt.
Precis, det är det. Han var ju också österrikare, Jochen Rindt. Men också ett sån här, född i den här tiden när Österrike, Tyskland. Han föddes, jag tror att hans familj var från Tyskland och sen så växte han upp i Österrike. Han flyttade dit för att hans föräldrar omkom i ett bombangrepp mot Tyskland. Så han växte upp med sina farföräldrar, de var morföräldrar. Det är lite på tyska också. Oma och opa, det kan ju vara på båda sidor.
Just det, ja.
Och han och han och Helmut Marko blev kompisar och de tillbringade extremt mycket tid tillsammans, gärna med motordrivna fordon.
Mm. Ja, man kan ju tänka sig att det var så. De blev ju båda väldigt inflytelserika inom motorsporten och Formel 1 för den delen. Jochen Rindt kom ju då alltså under träningen till Italiens Grand Prix på Monza faktiskt 1970. Många som, inte den enda som har fallit offer för den banan, framförallt förr i tiden. Helmut Marko har ju pratat om Jochen Rindt en del. Han jämför faktiskt Jochen Rindt, sin barndomsvän då, med Max Verstappen. I det att han var en orädd rebell med en enorm naturlig talang och en förmåga att pusha gränserna till det extrema. Men ändå ha kontroll. Så om man, det är svårt liksom att föreställa sig Jochen Rindt för någon i min generation i alla fall. Och säkert din. Vi har aldrig sett honom köra. Men om Helmut Marko ser likheter i Max Verstappen så kanske man kan föreställa sig hur den Jochen Rindt var då.
Ja, men Helmut Marko har ju efterhand berättat om deras vilda eskapader. Både nattetid på klubbar och dagtid, kvällstid och andra tider på dygnet på vägarna. Mm. Där de båda två var ganska våghalsiga, om man får tro Helmut Markos historier som han har berättat i efterhand.
Mm. Det är nog inte så långt från sanningen, kan man tänka sig. På den tiden framförallt så var man tvungen att vara våghalsig om man skulle ge sig in i racing. Det var ju väldigt mycket farligare då än vad det är nu faktiskt. Folk kanske undrar då där hemma, så här, varför heter han doktor Helmut Marko? Jo, det ska jag berätta. Han utbildade sig inom juridik, inte läkarkonst alltså, utan skulle bli advokat, och han tog doktorsexamen i juridik 1967 innan han började satsa fullt ut på racing. Så det är därför han kallas för doktor Helmut Marko.
Men i Tyskland så är det ju, kan du ju ha doktorstitlar i det mesta. Ja. Faktiskt.
Man skulle inte vilja att, det är lite skönt att han är doktor på det sättet. Man skulle inte vilja att han dök upp när man ska operera liksom hjärtat eller någonting.
Nej, det har han väl kanske lite begränsningar också med tanke på att han är väl in på ett öga.
Just det. Och det ska vi komma in på hur det gick till faktiskt. För han, sa, han tog ju alltså klivet in i racing på riktigt då. Följde aldrig den här juridikvägen utan valde motorvägen, kan man säga så. Autobahn. Gick all in på det och började köra touringbilar runt om i Europa. Där han byggde upp ett rykte som en snabb, aggressiv, uthållig förare. Och under slutet av 60-talet så tog han sen steget till sportvagnsracing och långlopp. Där han också skulle få sitt definitiva genombrott. För ja, det var ju på Le Mans 24 timmar som han gjorde sig ett riktigt namn för den breda motorsportpubliken. Han körde då för Martini Racing 1970 och de vann sin klass. Men Dr. Marko var såklart inte nöjd med det, utan redan året därpå så var han med igen med Martini tillsammans med en teamkompis som heter Gijs van Lennep, tror jag att man uttalar det. Och då vann de hela totalen och inte bara sin egen klass. Så ja, en riktig succé, och de satte också ett distansrekord, alltså antal körda kilometer på de här 24 timmarna då, som stod sig i flera år och först slogs när banlayouten ändrades. Så han var en skicklig förare, Helmut Marko.
Ja, men och han och Jochen Rindt levde ju ett kanske lite annorlunda ungdomsliv där i Graz under de här tidiga åren. När de, ja men, var föräldrarna borta så var det naturligtvis fest. Enligt Helmut Marko så kände Jochen alla de sötaste flickorna.
Mm.
Och de kombinerar ju det med racing, och framförallt då mycket racing kanske på kvälls- och nattkvisten. Mm. Där man sen när man blev trött la sig och sov där man hade parkerat bilen, så la man sig gräset vid sidan av och sov, och sen körde man vidare.
Ja.
Så att de fick ju en utbildning i just det här med 24 timmars racing och racing på, ja, men ett helt annat sätt. Det var liksom ingen traditionell banracing som de där två sysslade med under sina unga år, utan det var en helt annan typ av racing som han hade glädje av när han sen gick vidare inom sportvagn och den typen av långloppsracing.
Mm. Och tack vare den succén på Le Mans så etablerade sig Marco som en toppförare och fick 1971 ta steget in i Formel 1 där han körde för Joakim Bonniers stall faktiskt i några enskilda lopp. Och 1972 så fick han en full säsong i British Racing Motors. Eller det var tanken i alla fall att det skulle bli en full säsong, för det blev det inte riktigt. Och ytterligare en svensk spelade en roll i det. För att under Frankrikes Grand Prix så kastades en sten upp från Ronnie Petterssons bil. Den flög in i Helmut Marcos cockpit och träffade hans visir. Penetrerade visiret och gjorde honom, som du sa, permanent blind på vänster öga. Och då är det ju så att FIA-reglerna har tillät inte att förare med syn på bara ett öga skulle få tävla i motorsport. Så att därmed var Helmut Marcos aktiva racingkarriär plötsligt över när den knappt hade börjat.
Ja, men som den racer han är så kunde han ju liksom inte lämna racingen, utan han hittade ju någonting annat som han kunde jobba vidare med.
Mm.
Och han skiftade helt enkelt fokus. Och det har ju säkert också påverkat honom och utvecklat honom i det arbete som han framöver har blivit väldigt framgångsrik i. Så Red Bull har ju nog haft en väldig nytta av den där stenen.
Jo, så är det. Det slår mig nu kanske alltså att den här ouppfyllda potentialen för sig själv kanske har format honom på det sättet att han vill. Han är ju känd i Formel 1 för att upptäcka talang. Han har ett öga för talang med fokus på ett öga för talang. Ja, att hitta folk och låta dem ta sig till toppen i Formel 1. Göra hela den resan som inte han fick göra då.
Ja, men så är det nog lite grann att han har den. Han har följt den vägen hela tiden och antagligen när han i fjol då meddelade att han skulle avsluta sin karriär så sa han att det kändes som rätt tid och när vi inte nådde den här VM-titeln med Max Verstappen.
Mm.
Och det kanske är lite det av att han hela tiden har varit och känt ett så stort engagemang för att han själv aldrig kom hela vägen fram. Mm. Så har han känt det engagemanget och fått en möjlighet att utveckla sig själv på den sidan. För samtidigt som han har jobbat med just talangutveckling så är han också skogsägare.
Jaha.
Och något, alltså ett helt annat. Alltså han är ute i skogen, han har runt 300 hektar i någonting som heter Plaburch som ligger utanför Graz. Så han kombinerar den här racingen, talangutvecklingen, det händer snabbt, det händer mycket med djupt engagemang med att ta hand om skog.
Som växer väldigt långsamt ju.
Ja, alltså skog, jakt, skogsbruk, alltså den biten.
Ja.
Nära naturen.
Också en stor konstsamlare faktiskt. Driver lite hotell och så här och där är det tydligen han själv som väljer ut konsten och hur de ska sitta och så här.
Jag tror inte att det är någon annan som väljer någonting åt honom faktiskt.
Nej, han släpper inte makten riktigt. Ja, som du sa så skiftade han ju fokus då och tog steget över till management. Och det är väl där de flesta känner igen honom ifrån på senare år. Han blev först förarmanager åt bland annat Gerhard Berger. Det är ju ett namn som jag känner, han måste ha kört in på 90-talet, Gerhard Berger.
Han körde för Ferrari.
Ja, jo.
Han en stor österrikisk förare.
Jag har ju sett honom köra liksom.
Jag har sett honom köra.
Det slår ju en att han måste ha haft en väldigt lång karriär. Och Marco byggde ett rykte även inom den här nya branschen då för honom, eller nya avenyn i sin karriär inom motorsport. Nu var det då som en hård förhandlare med en no bullshit approach. Och som sagt ett bra öga för talang. 1989 då efter ett antal år som manager så startade han ett eget stall som heter RSM Marco. De tävlade i F3 och senare F3000, alltså det som idag heter F2 och som under en tid heter GP2. Det är samma grej, en klassen under Formel 1 helt enkelt. Och det stallet skulle då bli en språngbräda för flera unga förare i Europa. Helmut Marco använde samma filosofi som han gjorde så sent som i fjol då. Innan han gick i pension. Om man nu kan säga det. Man ska nog aldrig räkna ut honom. Han kanske dyker upp någonstans. Men han var likadan då. Det var höga krav. Ingen komfortzon för någon. Och hänsynslöst fokus på om förarna hade vad som krävdes för att nå Formel 1 eller inte.
Ja, han... Han har gjort sig känd för den ledarstilen och antingen så passade en förare som Arvid Lindblad, Sebastian Vettel, Max Verstappen är ju alla som hyllat Helmut Marko. Mm. Men det finns ju också flera förare som har gått igenom den här akademin som inte alls är lika övertygade om ledarstilen. Så det har nog väldigt mycket att göra med hur den personen är och hur det passar. Han har ju haft hela den här juniorakademin som Red Bull har haft, den har ju i stort sett varit Helmut Markos.
Ja.
Han har ju kunnat styra den så som det passar honom. Och med de erfarenheterna som han skaffade sig med sitt eget team, de har han ju byggt på och tagit vidare och odlat samarbetet med Red Bull, för att Red Bull klev ju in som en sponsor 1999 i slutet av förra seklet, och då blev han ju god vän med Dietrich Mateschitz som ägde Red Bull. Mm. Och de två var ju en extremt stark duo fram till det att Mateschitz gick bort hösten 2022.
Mm. Och det i sin tur satte ju kanske saker och förändring inom Red Bull. Vi kan komma in på det. För just Red Bulls klev ju in då 1999 som sponsor till RSM Marko, och stallet döptes om till Red Bull Junior Team. Nu börjar vi känna igen det här stallet, och det är kanske inte många som då visste att det var RSM Marko först. Fokuset var ju där att hitta förare med råfart och stålsyke. De fick ju ekonomiskt stöd i utbyte mot att tävla för det här stallet då och försöka uppfylla Markos krav. Han var likadan då som han är nu. Snabba beslut, tidiga uppflyttningar och lika snabba petningar om man inte höll nivån som krävdes. Det har han ju verkligen gjort sig känd för. Bara fråga Liam Lawson.
Han har ju den här tydliga ledarstilen. Sen är ju frågan, alltså han har ju behållit sin stil i 25-30 år. Mm. Frågan är ju om den fortsätter att funka efter 30 år. Eller om samhället och människorna har förändrats. Eller om det är så att det funkar fantastiskt bra på vissa.
Mm.
Men det funkar inte överhuvudtaget på andra. För det har vi ju också sett exempel på.
Ja, absolut. Han har ju tagit en hel del förare till Formel 1 får man säga. Under sin tid i Red Bull. Inte minst. För 2005 klev ju Red Bull in i Formel 1 och året efter så köpte de väl upp Minardi. Jag vet inte exakt tidslinjen där, men det var i alla fall 2006 som Toro Rosso för första gången stod på griden. Helmut Marko var rådgivare då för båda stallen, anställd av energidrycksföretaget Red Bull och inte något av stallen. Så han kunde då rådge båda. Där har han ju skött juniorprogrammet som sagt, och han har ju lyckats enormt bra med det, för förarna han har tagit till Formel 1, det är en diger lista. Alla kanske inte är superstora namn, men många är det, och framförallt är ju typ en tredjedel av förra årets grid från Helmut Markos. Någon gång har han liksom lyft fram dem, och säga vad man vill då om hans ledarskap, att det är kanske förlegat eller så, men uppenbarligen så har det ju någonting, det funkar ju för att ta fram talang. Det kanske också är i kombination med hans liksom öga för talang då. Hitta de här förarna.
Ja, men det är han ju väldigt duktig på. Men det finns ju också, jag tänker faktiskt på en förare som spanjoren som heter Jaime Alguersuari, heter han väl va?
Mm.
Född 1990, som ansågs ju vara en enorm talang, som debuterade i Ungerns GP 2009. Och som körde i två säsonger. Han blev, när han debuterade, den yngsta dåvarande föraren i Formel 1. Han var 19 år och runt 100 dagar eller något sånt där. Och var den yngsta fram till dess att Max Verstappen körde F1 som 17-åring.
Mm.
Men han har ju alltså i efterhand berättat om de återkommande mardrömmar som han fortfarande har, alltså när han är fyllt över 30. Där han ser en arg Helmut Marko, och det har skapat ett enormt trauma hos honom liksom.
Ja.
Och han har berättat om att han upplevde en press, att han aldrig räckte till, att hans konkurrenter gav honom ett större stöd och gratulerade honom mer än vad hans eget team gjorde, och att Marko ställde helt galna krav. Han kunde liksom aldrig leva upp till de här. Det var helt omöjligt för honom. Vilket gjorde att ja, men han uppfattade, även om Helmut Marko kanske själv tyckte att han var rak och tydlig, så uppfattade hans förare då att han hotade honom och han klankade ner på honom och att han aldrig räckte till. Vilket ju snarare gjorde att den här killen fick ju då bestående men.
Mm.
Alltså återkommande mardrömmar i 15 år efter karriären. Det är ju fruktansvärt naturligtvis.
Ja.
Så att det är ju en omdiskuterad ledarstil som uppenbarligen funkar bra på en viss typ av människor. Mm. Säger igen, som jag sa tidigare på podden, att Arvid Lindblad har ju hyllat ju honom och tyckte att han var rak och tydlig och man kunde diskutera och man fick en förklaring, och har man inte lyckats så får man reda på det. Det passar honom bra.
Mm.
Men det passar ju inte Jamie Alguersuari.
Nej. Nej, det är ju ett tveeggat svärd det där. För å ena sidan då så lyfter det vissa, men det sänker andra. Så att det är svårt att säga, är det värt det?
Och det är nog en fråga beroende på vem du frågar.
Mm.
Vissa förare kommer säga nej, absolut inte.
Nej.
Jag kan tänka mig att Brandon Hartley tycker ungefär samma sak.
Mm.
Max Verstappen skulle säga ja alla dagar i veckan. Sebastian Vettel skulle säga ja, absolut.
Ja.
För de klarade av att bli hanterade på det här sättet, och de var starka nog i sig själva och hade en trygghet i sin egen familj, eller med i alla fall någon, en eller två trygga föräldrar. I Max Verstappens fall så har han ju haft sin pappa hos sig hela tiden, och sen kan man diskutera den relationen också.
Han är väl lite liknande Helmut Markos ledarstil kanske.
Han är väl van vid den typen.
Ja.
Sebastian Vettel, han hade ju sin pappa snickaren liksom, som var med överallt. Han är ju en av de mest varma och naturliga människor som jag har upplevt i en F1-depå. Han parkerar sin husbil utanför, slängde ut drickabacken så att han kunde ha något steg att kliva på innan han skulle gå ner på marken. Det var ingen trappa där inte. Den stod liksom en sån här gammal ölback, så tog han ett steg på den. Och så grillen och en campingstol utanför.
Mm.
På parkeringsplatsen. I närheten av F1-depån någonstans i Europa.
Ja.
Alltså helt naturligt.
Som tyskar gör.
Ja, men väldigt så liksom.
Mm.
Och där är han, och där är Vettel trygg. Och då kunde man kanske hantera den här andra biten. Arvid Lindblad har ju också haft en väldigt trygg pappa som följt honom hela vägen. Jag har inte träffat många tonåringar som är så verbala som vad Arvid är och har varit under de åren som jag har följt honom. Sen vet jag att han får kritik i Sverige för att han inte pratar svenska. Men där kan jag bara känna att vi måste också vara lite förstående för en tonåring som ska prata på sitt andra språk, där man känner sig själv kanske inte känner att man själv är riktigt trygg. Det är en sak att göra det mellan fyra ögon, det är en helt annan sak att göra det om det är en kamera eller en mic inblandad, när man känner att man ska uttrycka sig på rätt sätt. Men Arvid är ju också, han är ju otroligt verbal om du jämför med andra tonåringar i den åldern. När han var 15, alltså, hallå.
Ja.
Det är inte många 15-åringar du kan diskutera med på det sättet som man kunde prata med honom om. Vilket ju en, och då har han ju den tryggheten, och det, då funkar det jättebra tillsammans med Marko. Medan andra förare då kanske inte känner den tryggheten i sig själva och i sin egen familj. Och då fungerar det här inte alls överhuvudtaget och istället blir det helt fel.
Nej. Helmut Marko kanske skulle säga att huruvida man gillar hans ledarstil eller inte beror på om man är tillräckligt bra. Alltså om man lyckas, så som Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo och så vidare. Juan Pablo Montoya hade han i RSM Marko. Sen gick han en omväg till Formel 1 och blev inte upplockad direkt av Marko. Men folk lyfter ju honom och de har ju lyckats. Det kanske är det som är, om man inte lyckas och har det där emot sig, då är det nog väldigt jobbigt, skulle jag tro. Men...
det är nog som pressen att sitta bredvid Max Verstappen.
Ja, men lite så. Jag tänker ibland på, jag vet inte om du har hört den historien, men att Tiger Woods, när hans pappa lärde honom spela golf, så stod han liksom och kastade grejer på Tiger Woods medan han slog. För att han skulle vänja sig vid pressen av att vara den absolut bästa i hela världen. Du ska liksom kunna hantera, du ska kunna ha det här stålpsyket. Vad som än händer ska du kunna göra ditt jobb. Lite så är väl Helmut Marko liksom, på sätt och vis, att du ska lära dig den hårda vägen så att du gör dig redo för att bli världsmästare.
Så men jag ska sitta och kasta grejer på, här nu, på dig nu när du sitter och pratar?
Ja, varför inte? Det kanske kommer att låta dåligt i podd. Det är bättre tv än podd. Vi får kanske spela in ett specialavsnitt någon gång. Ja, Arvid Lindblad, som vi har pratat mycket om här, är ju den senaste och kanske den sista som Helmut Marko tog till Formel 1. Vad är det, ett 20-tal. Vi kan väl dra hela listan. Christian Klien, Vita Antonio Liuzzi, Scott Speed, som han hittade genom något slags marknadsföringsgippo i USA, där de skulle så här, find Red Bull driver search, typ, något sånt heter det.
Men han är ju världens bästa namn ju.
Scott Speed, ja.
Ja, det är ju fantastiskt.
Han är ju gjord för det.
Ja.
Det är lite som Timo Boll. Det är klart att han skulle bli pingispelare liksom.
Ja, willpower.
Ja, exakt. Mentalt stark säkert.
Säkert IndyCar-förare.
Ja. Men det var ändå lite mäktigt att han hittade Scott Speed, tycker jag. Och sen så kom ju då Sebastian Vettel, som blev en lyckad rekryt och kanske skulle vara Helmut Markos magnum opus, alltså hans mästerverk, om det inte var då för att en viss Max Verstappen kom senare. Jag tror att Marko kanske ser det som sin kronjuvel, Max Verstappen, den här super 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 stjärnan.
Men jag tror att jag tror nog att han sätter de där två ganska väldigt liknande, Vettel och Verstappen, för Vettel har ju mycket av det andra som Marko värdesätter, det här med skog, skogsbruk, natur. Vettel bor i Schweiz, han har gjort en lantbruksutbildning, han jobbar mycket med hållbarhet och han jobbar också med skogsbruk. Jag tror att de där bitarna hos Vettel passar Marko väldigt väl, och de två har faktiskt fortfarande en ganska nära kontakt.
Det är så. Mm. För känslan är att Sebastian Vettel är ganska progressiv och modern och så här. Och att Helmut Marko kanske fnyser lite åt hans olika liksom, vad ska man säga, PR-gippon, det är det inte riktigt, men liksom välgörenhetsgrejer som han gör i och kring Formel 1 och utanför. Men det så kanske det inte är. Då kanske jag misstolkar Helmut, eller så kan de se förbi det där i sin egen relation.
Nej, men jag tror att de har en enorm respekt för varandra. När Sebastian Vettel uttalade sig efter det här att Helmut Marko då lämnat Formel 1, så kallade han ju faktiskt Marko för arkitekten bakom Red Bulls framgångar. Och han menar att det handlar inte bara om förarvalet, utan han har också varit central när det handlar om andra beslut kring teamets konstellation, personal, strategier, kring att våga ta snabba beslut, till att stå för de beslut han har valt. Så att Vettel har nog en, eller har, inte bara nog, han har en stor respekt för Marko.
Ja. Han är en komplicerad man, Marko. Man kan ju vända sig mot vissa grejer han har gjort. Vi ska komma in lite på kontroverser han har varit med om. Men det går inte att förneka hans kompetens heller. Vi kan fortsätta på listan då. Sebastian Buemi och sen Jaime Jaime Alguer.
Jamie Alguersuari.
Alguersuari. Som sagt. Och sen Daniel Ricciardo, Jean-Erik Wern, Daniel Kvyat, Max Verstappen som sagt, Carlos Sainz junior, Pierre Gasly, Brandon Hartley, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Isak Hadjar och Arvid Lindblad. Så det är en gedigen lista av förare som har kommit till Formel 1 med hjälp av hans liksom backning.
Jag menar, när Red Bull då meddelade att han går i pension eller att han avslutar samarbetet ett år för tidigt, så skickade de ut en lista på alla hans framgångar. Men tittar man då på listan på vad de har lyckats med i de här, ja men vi kan väl säga två teamen då.
Ja.
För att det är ju Red Bull och sen är det ju småtjurarna som har haft lite olika namn under tiden. Det är Toro Rosso och Alfa Tauri, Visa Cash App Racing Bulls och ja, Racing Bulls som de numera heter.
Mm.
Men vi pratar alltså 6 konstruktörs-VM-titlar, 8 förar-VM, 816 lopp, 132 segrar, varav 2 faktiskt har gått till småtjurarna.
Mm.
239 pallplatser, 112 pole positions och 106 snabbaste varv.
Ja.
Och totalt har de också jobbat med 4 stycken olika motorleverantörer. Cosworth, Ferrari, Renault och Honda.
Ja. De har ändå lyckats under en lång tid också. Det är inte bara en dominant era, utan de har ju varit dominanta i alla fall i 2 sjok med Vettel och sen Verstappen.
Och en annan, ja men precis, och det är det som är lite kul, den här statistiken som Red Bull skickar ut då. Så totalt är det 20 förare som har graduated, alltså tagit examen från Red Bulls junior team.
Ja.
De har vunnit 8 förar-VM. Läs Sebastian Vettel och Max Verstappen, eller hör Sebastian Vettel och Max Verstappen.
Ja.
Segrar inklusive vinster inom andra team är 137.
Mm.
Pallplaceringar inklusive pallplaceringar i andra team är 321.
Ja.
Han bör vara rätt nöjd med sitt CV från Formel 1.
Ja, men verkligen. För även om inte alla de här förarna lyckades i Red Bull nödvändigtvis, så alltså jag tänker till exempel på Carlos Sainz junior, har ju fått ett enormt uppsving efter att han lämnade Red Bull-koncernen. Och haft en väldigt fin karriär, framförallt i slutet på Ferrari-eran där. Även Pierre Gasly, Alex Albon. Alltså det är förare som står sig på egna ben och har ett högt anseende, även fast de aldrig lyckades i Red Bull. Då.
Nej, men tittar vi, jämför vi vad Red Bulls juniorteam har lyckats med, det vill säga vilka förare de har tagit fram till Formel 1, i förhållande till Mercedes eller Ferrari, så har ju Red Bull, mycket tack vare att de har 2 team naturligtvis, så de har en möjlighet att få in flera förare i Formel 1.
Mm.
Ferrari har ju haft samarbeten med Haas och med Sauber Alfa Romeo. Mercedes har också haft samarbeten, framförallt med Williams under många år. Så är det, men det är ändå så att Red Bull har ett bättre slutresultat.
Mm.
Så om man som ung förare sitter och funderar över vilken väg ska jag välja för att nå Formel 1, så har man den största chansen om man kommer in i Red Bulls program, som också är ett program som finansieras av Red Bull. Jag tänker, vi har ju faktiskt ytterligare en svensk i Scott Kinn-Limblom som finns i Red Bulls juniorsatsning, som har gått den vägen och handplockats av Red Bull.
Och Helmut Marko.
Och Helmut Marko.
Han har tydligen pratat väldigt gott om Scott.
Mm.
Så det båda är gott. Nu är det mycket rim här. Man är fast i jultid man fortfarande. Ja. Nej, det, så är det ju helt enkelt att han är, det kan man ju helt enkelt inte kritisera. Sen som du är inne på, de har 2 stall. Så de har dels då fler platser att ge till folk, vilket ju också då kanske renderar att fler talanger vill gå till Red Bulls akademi, för att chansen är större att komma till Formel 1. Så det finns ju den aspekten såklart. Men det gäller ju också att hitta rätt förare och sen utveckla dem och identifiera vem som faktiskt klarar sig. Och i Red Bulls fall så testar de ju sig fram rätt mycket. man får chansen och sen ut om du inte levererar. Tycka vad man vill om det. Men Helmut Marko är ju då som sagt inte bara en väldigt kompetent manager, eller vad ska man kalla honom? Talang... ja, vad är han? Rådgivare. Men vad är hans, vad skulle det stå på hans visitkort egentligen, Helmut Marko?
Han har varit motorsportchef.
Motorsportchef, ja.
Alltså han är ju chef för talangutveckling. Han har ju varit så mycket mer. Du kan inte sammanfatta hans betydelse och arbetsuppgifter på ett visitkort. Då får du väl ha ett helt A4.
Ja. Någon slags sensei, kanske. Alltså någon slags ledare, ledartyp. Han är ju också då en kritiserad person. Och det har ju varit några kontroverser genom åren. En sak som slog mig så fort jag skulle anteckna grejer inför det här avsnittet var ju uttalandet om Sergio Perez som fick väldigt mycket kritik när han sa att vi vet att Sergio Perez har problem i kval, hans form fluktuerar, han är sydamerikan och är bara inte lika totalt fokuserad i sitt huvud som Verstappen eller Vettel. Vilket ju då fick folk att undra, vad menar du med det? Alltså att just peka ut att han är sydamerikan och därför inte kan fokusera på samma sätt. Så han ställdes mot väggen och till Österrikes media så bemötte han det med att jag menade inte så, jag menade att en mexikan har en annorlunda mentalitet än en tysk eller en holländare. Ja, på sätt och vis, alltså om man ska generalisera så kanske det finns en poäng i det. Det är väl liksom inget konstigt. Som jag kan ju säga att finnar är lite mer buttra och inåtvända än mexikaner till exempel, eller vad det nu vill. Alltså folk är ju olika, men det fick väldigt mycket kritik där uttalandet och han fick ju backa på det.
Ja, men en sak som har gjort att många gillar Helmut Marko, det är ju att han är totalt ofiltrerad.
Ja.
Alltså det finns inget filter.
Nej.
Han pratar precis som Niki Lauda gjorde. Pratar precis, det går från huvudet rakt ut utan igenom någon form av kvalitetskontroll.
Mm.
Och det är ju trevligt ofta för de som lyssnar, så blir det ju roligt. För det kan ju hända vad som helst. Man får ett ärligt och öppet svar när man ställer en fråga.
Mm.
Vill han inte prata med mig så vill han inte prata med mig. Mm. Utan där kommer liksom inga plattityder. Och hellre det, tack så mycket.
Mm. Han kommer inte lisma för dig.
Nej, men, och det är helt okej. Okay. Men för en marknadsföringsavdelning och PR-mässigt så är det ju en fullständig katastrof. Mm. Och jag skulle kunna tänka mig att det också är en av anledningarna till att han väljer att sluta.
Mm.
Och att han har fått kritik internt för detta. För efter att Dietrich Matic gick bort så har man ju haft en ny styrning av Red Bull i Österrike. Och när Christian Horner försvann, försvann också presschefen och blev tillsatt från den nya presschefen tillsatt från den österrikiska delen av Red Bull, för man vill ha en större kontroll på vad som går ut. Jag menar, följer man F1 via Instagram exempelvis så får man ju bara den tjusiga världen rakt upp. Det är den sämsta nyhetskällan du kan ha, för det är inte nyheter, det är ren PR.
Ja.
Och det är ju så som Red Bull vill framställa sig. Och det är väldigt svårt att framställa sig så när man har någon som Helmut Marko som ser någonting, tänker någonting och säger det i samma ögonblick som han exempelvis gjorde när Lando Norris körde om Kimi Antonelli, vilket ledde till en shitstorm utan dess like.
Mm.
Jag lyssnade sen på den tyska F1-podden Backstage Boxengasse med Ralf Schumacher.
Mm.
Och där berättade Ralf att han hade sagt till Helmut, när han hade sagt det där i deras sändning i Sky, att var det där så genomtänkt? Vadå?
vad är genomtänkt?
Och sen hade de pratats vid på telefon i efterhand och då hade ju Helmut sagt, nej, det var ju inte meningen att det skulle få den konsekvensen för Kimi, utan jag reagerade ju, och då bad han ju om ursäkt, rak och ärlig som han är. Att de bara, men i dagens samhälle så kan ju ett sånt felsteg få enorma konsekvenser när det gäller näthat exempelvis och andra saker, därför att världen ser annorlunda ut idag. än vad den gjorde för 20 år sedan. Saker och ting som går ofiltrerade rakt ut kan ju leda till fruktansvärda konsekvenser från teamets sida.
Och han har inte riktigt anpassat sig efter den nya världen.
Nej, och det är väl inte så lätt när man är 82.
Nej.
Jag kan ju själv tycka att det är tråkigt att han försvinner, för att det försvinner en profil som vågar säga någonting, och har man fel så ber man om ursäkt.
Mm.
Och sen är det bra med det. Men alla kan ju inte hantera när man säger något som de inte håller med om. Det vet jag ju själv. Man får ju otroligt mycket kritik om man säger eller skriver eller uttrycker en åsikt som någon annan inte håller med om. För att den som inte håller med läser antagligen inte hela texten eller lyssnar inte på hela uttalandet, utan de lyssnar på ett utdrag eller 3 sekunders 3 meningar, och sen bildar man sin uppfattning och sen öser man ur sig det som man tänkte och kände direkt, utan filter också.
Ja.
Därför att du behöver inte säga det face to face.
Mm.
Så att det där är ju en problematik i dagens samhälle för alla människor som på något sätt är offentliga. Och för en koncern som Red Bull så blir det ett problem.
Ja, känslan är väl att de vill gå en lite annan väg. De har haft lite PR-problem, dels med Christian Horner. Hela den skandalen som nystades fram där. Och sen då lite små, vad ska man säga, vad ska man kalla det då? Miniskandaler med Helmut Marko titt som tätt, till exempel Isak Hadjar i Australien när han kraschar och sen går i depån med hjälmen på och gråter under hjälmen. Och att Helmut Marko då sågade honom efter och tyckte att det var pinsamt. Det är ju liksom, det är verkligen den gamla skolan, den, inte riktigt, ja, han skulle inte vara lärare i dagens skola så att säga.
Det hade inte hållit i 5 minuter.
Nej. Det är lite som Stefan Holm som gjorde en dag som lärare innan han slutade eller fick sparken eller vad det nu var. För att han tog någon lite hårt i armen eller något. Det är liksom inte så konstigt för oss som växte upp i en annan tid, men funkar inte idag. Nu lät som att jag också var lika gammal som Helmut Marko, eller att vi var det. Vi är inte riktigt där än.
Nej, jag har några år kvar. Tack så mycket.
Han hade ju också en... Det kändes ju som en tydlig maktkamp mellan honom och Christian Horner mot slutet. Och Helmut Marko var väl lite i samma, vad ska man säga, team som Jos Verstappen och det här gänget, och ställde sig emot, försökte vinna makt inom Red Bull mot Christian Horner. Och de kvävde väl inte direkt Christian Horners skandal, utan lät honom brinna. Och sen fick han gå när det gick emot.
Ja, men det blir ju ett, alltså efter det med att sitt stöd så blev det ett problem, för det hade ju varit en treenighet.
Mm.
Matic, Horner och Marko.
Mm.
Och på 3 så kan du ju hålla kontroll över saker och ting. Ja. För då måste du hantera 3 stycken, och det finns alltid 3 hörn på den där triangeln.
Mm.
När det blir 2 är det lätt att det blir A mot B och B mot A.
Mm.
Så det blev ju ett vakuum efter hans sjukdomsperiod och död där, vilket liksom ledde fram till hela den här problematiken inom Red Bull och den maktkampen som pågick under en längre tid. Max Verstappen och Jos Verstappen ställde sig på Helmut Markos sida. Det var diskussioner kring om Max Verstappen skulle stanna och om det var ett krav att Helmut Marko skulle finnas kvar i teamet för att han skulle stanna. Helmut Marko förlängde sitt kontrakt över den här säsongen också, alltså över 2026. Men jag tror, ja, nu får man säga jag tror, att Laurent Mekis intåg och den förändring inom stallet som har skett efter det, med hans kunskaper, attityder och engagemang, har gjort att Max Verstappen känner sig tryggare. För att i slutet av 2025 så sa han vid flera presskonferenser att han känner att han är på en bättre plats och trivs bättre i teamet nu än ett år tidigare. Och då har säkert det bidragit, plus den här hösten som han hade med de framgångarna, vilket som framgångar är viktigt för Max Verstappen, har säkert bidragit till att han kan låta Helmut Marko gå, för han känner sig trygg i alla fall. Han behöver inte ha den extra. Och då blir det lättare också för Red Bull att ta den diskussionen med Marko, och Marko kanske känner att den här tiden har runnit mig förbi.
Om Christian Horner var kvar, hade det varit risk att Max Verstappen drog nu då? Nu när Helmut Marko viker in hovarna, så att säga.
Hade Christian Horner varit kvar, jag är tveksam till om den här hösten hade sett ut som den gjorde.
Jo.
Och då hade det varit större risk att Max Verstappen skulle sticka, ja.
Kanske redan direkt. Man vet ju aldrig med honom. Han säger ju alltid att han är redo att sticka när som helst, när han inte tycker det är kul längre. Så ja. Som sagt så kom ju då slutet för Helmut Marko, slutade i Red Bull efter 20 år eller 21 kanske, vad blir det? 2005 till och med 2025. Det låter ju som 20 år, men det skulle kunna vara 21 år.
Det är väl 21 säsonger, va?
21 säsonger, ja. Det där är alltid en mindfuck. Och 60 år i sporten totalt, så det är en lång och gedigen karriär som har kommit till sin ända. Och enligt honom själv så påstår han då, som du var inne på, att Max Verstappen, ja, att han missade förra titeln med 2 poäng efter den här upphämtningen, påverkade Helmut Marko djupt. Han sa att det gjorde det tydligt för mig att nu är rätt tid för mig personligen att avsluta detta väldigt långa, intensiva och framgångsrika kapitel. Jag önskar hela teamet fortsatt framgång och jag är övertygad om att de kommer kämpa om båda mästerskapstitlarna igen nästa år. Så det var, där gjorde han klart att det var på hans termer som det slutade. Men det finns ett litet rykte som kanske man skulle kunna tolka pekar på något annat. Och det har till viss del med Arvid Lindblad att göra faktiskt. Och till viss del med Alex Dunn att göra. Detta är ett rykte som kom från den holländska tidningen De Limburger. Och bakgrunden är ju då att Alex Dunn dök upp på några FP1-träningar. Det var säkert många av er som såg honom där, för att han körde samtidigt som Dino Beganovic fick chansen i Ferrari. Men Dunn körde ju då för McLaren, var i deras talangprogram. Och sen plötsligt då, trots att han kändes som nästa man i McLaren, så lämnar han McLaren och skriver på för Red Bull mitt under säsongen. Blev aldrig presenterad offentligt dock, men ja, vi kommer till det. Och man fattade inte riktigt varför han skulle lämna McLaren i det läget. Och ryktet är då att Marko fick för sig då, efter att Christian Horner hade lämnat, att han hade all makt i stallet och kunde ta egna beslut. Så han signade då, dels enligt det här ryktet då, ska jag återigen påpekas, att han signade på helt eget initiativ Arvid Lindblad till Racing Bulls, trots att Red Bulls management inte hade tagit något beslut om detta ännu. Och sen signade han då även Alex Dunn bakom ryggen på Laurent McKee och Red Bulls vd Oliver Mintzlaff. Trots då att Helmut Marko ska ha vetat att de redan hade beslutat att Dunn inte hade någon plats hos dem. Så han gick bakom ryggen på dem och signade Dunn, och de ska då ha blivit helt rasande och instruerat Marko att bryta avtalet omedelbart. Han presenterades ju aldrig som Red Bull-förare, och uppgifter säger då att stallet har fått betala flera miljoner för att ta sig ur det kontraktet. Så att ja, det kan väl ha, det är inte helt långsökt att tänka sig att en sån grej skulle kunna ha bidragit till att han föses ut genom dörren.
Men det finns ju två större problem mellan österrikiska delen av Red Bull och Helmut Marko. Och ett är ju precis som vi pratade om, den ofiltrerade den ofiltrerade munnen helt enkelt. Alltså det som går rakt ut, det är ju inte bra i PR-syfte. Mm. Nummer två är ju att han har ju skött det här talangprogrammet. Det är ju hans talangprogram från början. Han har haft en medbestämmande rätt. Det har ju varit hans grej. Mm. Han har styrt det. Han har ju varit på alla de här ungdomstesterna. Han har haft kontakt med förarna i det här programmet efter deras racehelger, pratat med dem, diskuterat, och han har gjort det tillsammans med Rocky, som var Sebastian Vettels raceingenjör.
Just det. Guillaume Roquelin.
Mm. De två har ju de senaste åren, där Rocky har haft den tajtare del arbetet liksom med akademin. Och hos Red Bull är det ju inte så att de här talangerna bor på ett ställe. Som hos Ferrari till exempel, utan där bor ju Scott, bor ju kvar i Dalarna liksom. Han bor ju hemma, men de har den här, de får utbildningsprogram och kostprogram och har avstämningar och träffar teamet och har en pågående dialog i sin utbildning. Man kan kalla det för distansutbildning då kanske, så har ju Arvid också haft det, och det där har ju varit hans grej, och då har väl han under åren haft möjlighet att styra mycket mer, men så vill den nya ledningen av Red Bull centralisera saker och ha en medbestämmande rätt, och då kan det ju bli en konflikt. Jag menar, han tycker att det är hans.
Ja, men det är ju ett överträdelse av maktgränserna lite när man då börjar gå in som stallchef också och börjar signa förare till liksom.
Ja, men vi vet ju inte hur han har gjort det innan. Vi vet ju inte hur relationen mellan honom och Christian Horner har sett ut där. Det kanske är så som de har jobbat, men den nya ledningen accepterar inte den typen av just det. Beteende. Det vet vi ju inte. Det kan ju mycket väl vara så att han har skött den biten och det har varit hans grej. Mm. Och han har bara behövt säga till Horner att ja, men jag har signat honom. Jaha, bra.
Någon slags paradigmskifte i Red Bull då, att de plötsligt inte litar på Marco att låta honom ta de besluten, utan nej, så där kan du inte hålla på. Vi bestämmer också.
Ja, men det är väl
vi ska ha i vårt program.
Ja, men det är väl ett skifte i, alltså nu har det ju satt sig. 22 gick Matic bort, det är 23, 24, 25, alltså nu har det gått 3 år. Mm. Man har satt sig, börjat hitta en ny struktur, och det har tagit en tid för Olof Mittlaff där, som kommer ifrån fotbollen egentligen. Just det är ju något helt annat att sätta sig in i hur motorsporten fungerar, och han har ju haft vd-roller tidigare, men inte inom den här typen av idrott, och det tar ju en tid innan du sätter det, hittar rätt. De har ju haft andra problem att hantera med Christian Horner under tiden, så det kanske är nu man liksom har kommit dit och känner att vi måste centralisera här, vi kan inte ha folk som springer omkring och har sina egna agendor och sköter sina egna saker, utan vi måste styra det. Och är man då inte intresserad av att falla in under det taket, så får man hitta en annan lösning.
Ja. Gladast för det kanske Liam Larsson är, för känslan är väl att han var näst på tur ut ur dörren om Alex Dunn skulle komma in. Och Helmut Marko är ju som sagt snabb på att peta ut folk som inte har lyckats, och Liam Larsson har ju fått chansen i Red Bull, tog inte den, fick inte så lång eller stor chans å andra sidan. Det var väl 2 lopp.
Mm.
Men ändå. Känns ju som en förare som Marco inte tror på då. Så att han ska nog dra lättnaden suck att han får köra nästa säsong, trots allt. Men du, hur ska Red Bull gå vidare nu då? Hur ersätter man Helmut Marco?
Jag tror inte att man kan ersätta honom överhuvudtaget.
Nej.
För den människan finns inte, utan man får hitta en annan typ av lösning. Helmut Marco är och har varit unik inom motorsporten. Det finns inte. Då får man hitta någonting annat och hitta ett annat sätt. Men jag vet inte alls hur Red Bull ser på det här framöver. För att ersätta honom rakt av, det kommer inte gå. Då måste man hitta någon annan form av struktur. Vad vill Red Bull och vad vill Oliver Mittlaff? Vad ska man använda Rocky till, som är akademichef idag? Hur ser relationen med Racing Bulls ut? Vad vill Romy Key som teamchef, som tidigare var akademichef hos Ferrari?
Ja.
Vilka tankar har han? Så det finns nog en hel del för Red Bull att fundera över innan man tar ett beslut hur man ska sätta strukturen framöver. För någon ny Helmut Marko tror jag inte att man hittar. Sebastian Vettel, alltså det var som Vettel själv sa, det går inte att ersätta Helmut Marko. Först måste man veta vad det är man vill ha och hur man vill jobba, och sen kan man fundera efter det.
Just det. Kan man inte ska försöka efterlikna honom utan bygga något nytt helt enkelt. Men borde Scott Kin Lindblom och de andra i Red Bulls akademi vara lite oroliga nu då, när Marko är borta? Inte lika tydlig väg uppåt, inte lika snabba ryck för de som är inne och så vidare. Så det blir färre chanser kanske.
Det får vi ju se. Det här måste ju också sätta sig. Det får man ju se vad de hittar för lösning istället. Men fortfarande är det ju så att Red Bull har ju flest platser på F1-griden.
Mm.
De kommer att behöva ersätta sina förare framöver och de vill ju gärna ha Red Bull-förare som de petar in. Det är ju en del av deras system, liksom, att deras akademi ska ge dem förare till de två teamen. Ja. Det finns en tydlighet där. Men sen hur de väljer att utveckla sig vidare, det får ju framtiden utvisa.
Ja. Om det nu är så då att de inte kommer vara lika snabba på avtryckarfingret, så kanske det är goda nyheter för Arvid Lindblad, som kanske får lite mer tid att bevisa sig i Formel 1 än vad han skulle ha fått om Marco satt och liksom höll i giljotinsnöret.
Jag tror att Arvid Lindblad låg på den goda sidan.
Ja. Vi får hoppas det, att han det indikerar i så fall att han är en så pass stor talang. Om man har Marcos blessing till den grad att man faktiskt blir befordrad till Red Bull i så ung ålder. Så det finns ju exempel som Jamie Alguersuari, men också Max Verstappen. Så att vi får väl hoppas att Marcos öga för talang stämmer även på Arvid Lindblad och Scott Kin Lindblom för den delen.
Mm. Jag kommer att sakna honom faktiskt. Jag kommer att sakna den även om det blir fel ibland.
Mm.
Så det ärliga sättet att uttrycka sig, att inte alltid är så förbannat polerat.
Mm.
Det är tråkigt när allting går genom 7 PR-filter.
Ja, vad skulle en Bondfilm vara utan skurkarna liksom? Vad skulle wrestling vara utan den här liksom dåliga killen som man ogillar och hejar emot? Man behöver ju den typen av person, även om man inte alltid, även om de är större ibland och så här, någon typ av motpol och som sticker ut lite åt andra hållet, så att det blir lite mer spänningar i depån. Och det känns som att den typen av människor försvinner lite och det blir lite mer sterilt bland ledarna i Formel 1. Mm. Och även förarna för den delen.
Mm. Ja, men vi får, jag ser fram emot den här säsongen och se vad det ger. Jag vill, någonstans vill jag ha kvar personligheter. Jag vill ha kvar en sån som Fernando Alonso. Jag hade gärna haft någon som vågar sticka ut bland teamcheferna också. Jag vill ha kvar en sån som Max Verstappen som ändå säger vad han tycker och vågar stå för det. Jag saknar Sebastian Vettel som också stod för någonting och var tydlig.
Ja. Det får komma fram någon sån, tycker jag.
Mm.
Vi håller tummarna för det. Ja, där har vi gått igenom lite om Helmut Marko då. Hans liv och karriär och Red Bulls framtid. Och därmed så viker vi också in hovarna för den här veckan. Men vi kommer tillbaks redan nästa vecka. Då ska vi snacka lite mer om... Vi håller väl på det. Ni får väl se vad det blir helt enkelt. Vi ska inte avslöja allting i förväg. Men tills nästa vecka så får ni ha det bra. God fortsättning, säger man fortfarande det nu i början av januari. Eller när slutar man? Det måste ju vara typ, vad heter det här, 17 dag Knut.
20 dag Knut. 17. Fast det är nog 17 januari tror jag. 20 dag Knut.
Ja, men du ser. Någonstans
där inne. Vi säger god januari.
God januari på er där hemma. Vi hörs.
Being nice fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the leash from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my gloves and steering wheel. Gloves and steering wheel here.